Hej och hallå, det är ett nytt år. Det betyder 12 månader av nya politiska möjligheter och det är den här podden väldigt glad över. I studion sitter politiska journalisterna Jenna Emtö och Sofia Kajander. Jag heter Joakim Runt och jag är programledare. Du har valt att lyssna på politiken. Väldigt trevligt att du gör det. Ta gärna favoritmarkera oss genom att trycka på det där lilla hjärta och tryck på alarmklockan så får du notiser varje gång vi ger ut ett nytt avsnitt. Vanligtvis gör vi det en gång i veckan. Ibland får vi till det så ger vi ut fast hur många som helst. Jenna, vad har du funderat på den senaste veckan?
Jag började det nya året med att lyssna på president Alexander Stubbs trespråkiga tal om vad året kan komma att föra med sig. Han hade tre poänger, men det var vissa poänger som åldrades ganska snabbt.
Vad har Sofia funderat på?
Årets första partimätning som visar att allt det som det alltid har varit, alltså SFP, tar skada av Sannfinländarnas rasismskandaler.
Det ska vi återkomma till i slutet av detta avsnitt. Klockan är 25 minuter över ett fredag eftermiddag när vi bandar in detta. Cool att du är med oss. Ja, ska vi börja med president Stubb Alexander som i vanlig ordning pratar in det nya året. Han gjorde det live.
Förra året var det nytt och fräscht, för jag har förstått att innan så har presidenterna bandat in det på band. Men nu körde han tre live-tal. Först på finska, sen på svenska och sist på engelska.
Ja. Vi kunde börja med en liten snutt ur det här talet. För han började på finska och sen skulle det gå över till svenska. Och då blev det lite, eftersom det var live, så blev det lite sådär kräna där. Så han började prata, han började hälsa lyssnarna eller tittarna ett gott nytt år under den fina musiken. Men sen så gick han ganska snabbt pang på biffen. Vi kan lyssna på hur det lät.
Kära finländare. Finlands diplomati grundar sig varken på moraliserande eller på identitetspolitik. Den grundar sig på värderingar, intressen och handlingar.
Vi kan säga att det här var vårt lilla ihopkok. Han började inte så där. Men det som han lyfte upp bland annat, som jag reagerade på åtminstone, var det här med att vi ska inte börja moralisera.
Nej.
Detta år 2026. Men vi har värdering.
Ja, det finns en liten betoning på liten motsättning där.
Har vi moraliserat för det första?
Ja, har vi inte den här värdebaserade realismen som ändå borde bygga på några värderingar och vilka är de? Och hur kan det inte handla om moral och vad vi står upp för? Mm. Det är svårt. Hans värdebaserade realism blir ännu svårare att tida, tycker jag.
Det där värdebiten i det.
Ja, precis.
Men du sa, alltså tre punkter hade han i talet.
Det hade han. Han pratade om fredsprocessen i Ukraina. Kriget går in på sitt fjärde år här snart. Och sen pratade han om tillväxt. Han är orolig för Finlands väldigt dåliga statsfinanser. Och sen det sista han pratade om var omtanke. Och jag tyckte speciellt nog att förra året så lyfte han ju också upp rasismen till exempel. Och det gjorde han i att det är ett problem i Finland. Och det gjorde han i år också. Jag tyckte om speciellt en del av avtalet att han upprepade den här sanningen, eller i alla fall det som beskrivs som en sanning, att Finland är världens lyckligaste folk. Men samtidigt så lyfte han upp att vi måste ändå liksom medge att det finns mycket problem också, att det finns många som inte mår bra. Och då när han lyfte upp vad de här olika svårigheterna kan bero på förutom det här ekonomiska läget, så var det just problem med hälsan, familjevåld och rasism. Och det tyckte jag var liksom ändå väldigt bra. Och det går också lite mot det här att vi inte håller på med identitetspolitik, tänker jag.
Nej, just det. Ja.
Men han har också, överlag tror jag att han har hyllats just för att han har så här moderniserat det här sättet som han håller det här talet. Dels att han håller det på tre språk, att han börjar talet med att säga kära finländare istället för medborgare. Och att han, jag vet inte, jag tycker man får också så här, beroende på vilket språk han får, så får man se lite olika delar av hans personlighet. Att på finska är det ganska sådär liksom tillbakadraget och liksom väldigt så här typiskt hur finska statsmän uppträder. På svenska är det lite mer kanske sådär hjärtligt, eller det liksom finns lite mer känsla. Och sen på engelska så tycker jag att man märker hur han kosmopolit han är, eller liksom att hur han säkert liksom just låter och charmar när han rör sig i internationella kretsar. Han låter en så här jag vet inte, det liksom märks att han har hängt mycket i Storbritannien. Han har lite så här en Porsche brittisk amerikansk.
Mm. Är det hans sanna jag?
Jag vet inte.
Jag menar, det sticker jag skinen igenom, alltså det att han tycker om att prata.
Ja.
Alltså han är som bäst när han har människor som tittar på honom och väntar, vad ska du säga? Han tycker om det, och det är ju bra att tycka om det när du är, jag menar, en president och du förväntas säga saker.
Och han är ju skicklig på att tala, och här är det ju också väldigt tydligt vad han menar och vad han säger. Att det har jag också sett, att här behöver man inte ringa upp olika analytiker efteråt och försöka tyda att vad menade han nu riktigt?
Som minister.
Till exempel. Mm. Det är väl det man brukar hänvisa
till. Men sen kommer det ju de här sakerna som att vi ska inte moralisera, men vi ska ha våra värderingar. Mm. Och då blir det kanske lite oklart. Men när ska vi lyfta fram de här värderingarna om vi bär dem? Och när blir det då enligt Stubb moraliserande?
Exakt. Och just den här... Men han pratar ju också om att utrikespolitiken aldrig är svartvit, utan det finns massa gråa nyanser som man nu verkligen har fått sett nu under den senaste tiden när det har hänt mycket internationellt och hur Finland har reagerat på det. Och sen så nämner han också att Finlands relation till USA hela tiden är i omvandling och att den liksom förändras och vi måste vänja oss på nya vändningar där. Mm. Men att vi inte alltid är överens heller.
Och vi kan ju påminna, alltså det här talet var ju då alltså 1 januari, det vill säga nyårsdagen, så det var alltså 2 dagar före Venezuela.
Mm. Dagen efter kabelbrottet i Östersjön.
Dagen efter kabelbrottet, men före det här Venezuela-köret och han före förstås Grönlands-köret.
Exakt, och han nämnde ju inga kablar till exempel.
Inga kabelbrott, men jag vill ändå bara säga om den här utrikespolitiken så sa han att Finland var lite, jag kommer inte ihåg exakt den här formuleringen, men att Finland spelade en större roll än vad vårt lands storlek skulle förväntas av oss.
Ja, vi har varit större än vår yta.
Ja, Finland spelar en större roll än vad vår storlek antyder, sa han. Och det är ju egentligen, det är egentligen bara en klapp på axeln till sig själv, att här har jag lyckats ta in oss på världsarenan på ett helt annat sätt, fått vara med och förhandla om fredsprocessen och i Ukraina, i Vita huset, tillsammans med de här stora europeiska ledarna och NATO-chefen. Och där satt Finland också med, alltså Stubb. Mm. Och jag har spelat golf med Donald Trump och varit i Vita huset då minst 2 gånger under det förra året. Så att, ja, det är verkligen en klapp på hans egna axel.
Precis, och jag tycker också att det fanns en sån där, alltså när man lyssnar på den politiska retoriken i riksdagen varje dag annars, så jag tyckte att här fanns ju ändå en mycket mer positiv ton. Så jag tycker att det är lite fräscht att höra ett sånt här nyårstal där han liksom ändå säger att hej, att ja, vi måste ta saker på allvar, det är liksom, världen förändras, men det är ingen fara, upprepar han flera gånger, att det är faktiskt den här...
Kanske han har upplevt det lite för många gånger, det är ingen fara.
Ja, men jag tycker ändå att det har verkligen sin plats mer och mer att någon också säger att saker är okej, när debatten annars är ganska liksom alarmistisk.
Ja, och det är väl den rollen som en president kanske ska spela, liksom just vara den här nerlugnande liksom landsfadern.
Jag vet inte om jag läste in det här, men åtminstone i den här finska talet som han börjar med, så börjar han med att förklara hur bra vi finländare har det. Mm. Och där tyckte jag att han lät inte övertygande själv. Jag tyckte att hans röst var för ljus, som att han inte riktigt trodde på...
Som att han läste från
prompten. Att någon hade listat de här sakerna om hur bra vi finländare har det. För det talar, liksom, det han sa, det klingar inte så bra med, alltså den ganska tuffa verklighet vi har haft i det här landet det här året, med alltså arbetslöshet och med svårigheterna med att få tillväxten.
Det var en annan verklighetsbeskrivning.
Och jag tyckte att det lite hördes på honom att han ville lite få det där undan. Vi hade jättebra, men nu till sak, nu vill jag tala om utrikespolitiken och de här tre punkterna jag har funderat på.
Ja, och sen så pratade han ju som sagt om tillväxten och sen att han var orolig för statsfinanserna, och där sa han till exempel att han var väldigt nöjd att det var ett ansvarsfullt beslut att riksdagspartierna kom överens om den här parlamentariska skuldbromsen då under hösten.
Han gick in på inrikespolitiken.
Ja, och det har han fått kritik för, att Vänsterförbundet, som var det enda partiet som blev utanför den här parlamentariska överenskommelsen rytit ifrån, eller om man ska säga, att Vänsterförbundets riksdagsgruppsordförande Aino Kaisa Pekonen säger att, att presidentens auktoritet borde inte användas för att ta ställning till inrikespolitiska frågor. Och det är ju inte, han ska ju inte blanda sig med dagspolitiken och inrikespolitiken.
Nej, och under valkampanjen så var han ju ytterst viktig med att inte säga någonting om vad han tycker om någonting som gäller ekonomisk politik eller inrikespolitik. Så där, det var lite överraskande att han faktiskt trädde över den gränsen.
Mm, ja. Han sa ju också att vi kan inte ha det så att vi har en regering som sparar och sen kommer nästa regering och delar ut med frikost i hand. Mm. Och det där har jag hört av en viss statsminister som heter Petteri Orpo.
Ja, precis.
Och, tidigare partikamrat.
Ja, och sen så är det vissa som ändå har läst att eller i hans tal så pratar han också om att man måste, för att vi ska få vår tillväxt, så måste man också satsa på vår utbildning, forskning, kunnande. Och Aino Kaisa Pekonen sa att hon tycker att det är motsägelsefullt att säga att man behöver göra stora satsningar inom de här områdena samtidigt som Finlands statsfinanser kommer begränsas av den här strikta skuldbromsen, för att det kan leda till att man måste göra nedskärningarna i de här områdena.
Varför tror ni han gjorde de här inrikespolitiska slängarna? Alltså han kunde ju ha nöjt sig med utrikespolitik. Det finns så mycket att säga där. Varför tror ni att han ville markera det här?
Åtminstone var det ju ganska liksom safe att göra det eftersom nästan alla riksdagspartier har liksom gått med på det, och man har på det sättet förskjutit det politiska. Det nya normala är att man liksom förbinder sig till det här, så på det sättet är det någonting som anses, jag menar alla partier nästan håller med om det.
Ja, jag tror också att det är liksom just att det kändes som inte ett politiskt ställningstagande att ställa sig bakom det. Och så kan det ju vara att han tänkte att det här, att mitt i alla, alltså när man pratar så mycket om vår statsskuld och vilket stort problem det är, så är det här liksom en positiv aspekt, att vi gör ju ändå någonting åt det.
Nu har vi en plan för många årtionden framåt.
Ja, men alltså mycket kritik har inte kommit, men just den här från Vänsterförbundet, som ju inte är så oväntat i och med att de då som sagt inte är med den här skuldbromsen på samma sätt som de andra partierna.
Vi fortsätter med utrikesgrejer eftersom det är ganska mycket utrikesgrejer på agenda just nu. Riksdagen har ju vanligtvis ett ganska fett jullov. Var är de borta i 1,5 månad eller något sånt? Men utrikesutskottet fick avbryta sitt pralinätande, för de höll ett möte här i onsdags. Vad var det de måste samlas för? Alltså?
Det hade hänt lite grejer i världen sen Stubbs nyårstal. Alltså när man räknar, när man tänker på det, alltså nyårsafton skedde kabelbrotten, 3 januari var det Venezuela, och rakt därpå så var den här Grönlandsfrågan som Trump började spela på.
Och däremellan så träffades de villigas koalition i Paris för att diskutera säkerhetsgarantier för Ukraina, där president Trump var med.
Det är egentligen inom loppet av alltså några dagar har världsordningen ungefär liksom fått sig en törn.
Ja.
Det var roligt att skulle Stubb ha haft ett nyårstal några dagar sen. En vecka senare så vet jag inte vad han skulle ha sagt. Men så man såg att den här mötesagendan för utrikesutskottet var ju jättelång. Där var alla de här sakerna, kablarna och Venezuela och Grönland och hit och dit.
Och förra året så måste väl också utrikesutskottet ha avbrutit sitt juluppehåll i och med att kabelsabotaget Eagle S inträffade också. Då var det ju kring juldagarna. Så att det här var ju nästan en så här återupprepning av historien, att det nu hände igen.
Och du, Jenna, var där och snoka i korridoren när de skulle ha det möte, och de höll det alltså i något mystiskt källarrum.
Ja, de åkte ner i en hiss. Jag fick inte åka med, så att i någon sorts säkerhetsutrymmen hade de det här utskottsmötet.
Okay.
De har alltså ett rum ovanför jord, eller det är nog under marken också, alltså i källaren. Ja. Men sen så har de tydligen några så här säkerhetsutrymmen där de tydligen brukar ha möten när ämnena kräver det.
Hemliga saker.
Och det är väl
situation rule.
Och det är väl antagligen just kabelsabotaget som gjorde att man träffades där under. Det är ingenting jag har bekräftat. Nej, men om man försökte kolla lite på deras agenda, för då stod just de här Finska viken, kabelsabotagen, händelserna i Venezuela, USAs anspråk på Grönland och sen fredsprocessen i Ukraina. Och det var en otroligt ambitiös, vad ska vi säga, dagordning för ett möte.
Mm. Och de hörde olika försvarsexperter också.
Ja, så. Och utrikesminister Elina Valtonen hördes under hela mötet.
Okej, okay, ja, just det. Ja. Och sen höll de presskonferens. Ni var där. Hur liksom såg de trötta eller glada ut? Där var Valtonen, utrikesminister och utskottsordförande Johannes Koskinen.
Mm. No, alltså, det man väntar på var kanske att få höra någon slags reaktion på allt som har hänt. Och liksom, vad kommer Finland att göra nu i det här läget? Innebär det någon förändring för vår politik? Och framförallt vill man ha svar på att vad gör Finland om Trump till exempel faktiskt tar Grönland? Vad gör Finland då? Så det var jättemånga frågor i luften. Och de här anförandena som ministern och utskottsordförande höll sa ju inte ännu så mycket, utan det roliga kom sen i frågorna. Det var kanske i frågorna som det
det liksom specificerades, och det var inte heller så att själva utrikesutskottet hade kommit överens om något gemensamt uttalande eller i någon av de här frågorna.
Okej, att de kom ut först och läste upp några plattityder eller liksom?
Nej, alltså de gick ju igenom vad de hade diskuterat på mötet och vilka slags liksom rapporteringar de hade fått från olika myndigheter kring kabelsabotage till exempel, och Valtonen återgav både liksom händelserna kring, alltså hur det fortskrider med fredsprocessen och sen också kring Venezuela och Grönland. Mm. Men det jag kanske själv reagerade på, att för det har ju diskuterats väldigt mycket om hur finsk utrikesledning har reagerat olika på händelserna i Venezuela och USA:s anspråk på Grönland. De är ju väldigt skilda saker, men det handlar ju i grund och botten fortfarande om internationell rätt, och att ett annat land går in och beblandar sig i en annans lands politik eller sen vill ta över ett lands område. Det var väldigt fåordigt och försiktigt, tyckte jag då, under de här, när utrikesministern och utskottsordförande hade sina anföranden om USA. Och när det gäller just reaktionerna kring Venezuela så har man inte fördömt USA, eller man har inte tagit ordet USA i sin mun. Man har nog sagt att internationell lag är grundbulten för finsk utrikespolitik. Men sen har man samtidigt sagt att Maduro, som var president i Venezuela, var en illegitim ledare. Valen var inte demokratiska.
Betonar mer det.
Så att det är lite sådär att medlen var väl kanske sättet han inte är vid makten längre. Det är kanske inte helt okej, men det var ändå bra att det gjordes, för att han var ju fortfarande inte en bra ledare.
Okej, men man ville inte säga att USA har gjort det här och det här, utan man talar om det som bara då naturförlopp. Maduro råkar nu försvinna ur landet, men nu är det viktigt
att vi går vidare. Man konstaterade som sagt att han var en illegitim ledare, samtidigt så stöder Finland internationell rätt, och sen så nämndes ingenting mer. Och det dröjde också ett tag att utrikesminister Valtonen publicerade nog ett ställningstagande ganska snabbt, men Alexander Stubb, presidenten, som brukar ju vara ganska snabb liksom, och reaktiv, att det fick väckte reaktioner att det tog liksom till följande dag, först på söndag eftermiddag, när det här ändå skedde tidig morgon lokaltid.
Precis.
Ja. Framförallt var reaktionen på Grönlandsfrågan mycket snabbare.
Och mycket mer koordinerad. Ja, och där var det verkligen att,
än i Venezuela.
Ja, precis. Mm. Och där var det verkligen att Danmark och Grönland bestämmer själv om sina angelägenheter. Ja. Och Finland står bakom dem.
Och det var väl alla nordiska statsministrar som gick ut, inklusive Stubb då.
Ja.
Och så här. Men du, Jenna, du pressar ju Valtonen på det här med vårt förhållningssätt till Venezuela.
Ja, alltså vi var som sagt på den här pressträffen igår, och i och med att de just lyfte upp att man ska följa FN-stadgan och Finland följer internationell rätt, så frågade jag att fördömer då Finland det Trump-administrationen har gjort i Venezuela och det att de gör anspråk på Grönland?
Mm, och först svarade hon så här.
I Finland vi baserar vårt hela utrikes- och säkerhetspolitik på folkrätten och FN-stadgan.
Sen försökte jag ännu fråga, men ja, okej, som sagt, det har vi hört. Betyder det här att vi fördömer det som har hänt i Venezuela och det som Trump vill göra på Grönland?
Och då leder så här.
Tack så mycket, kiitos.
Ja, det hördes lite dåligt. Det var den frågan jag försökte ställa och då sa hon tack.
Men då avslutade hon presskonferensen då?
Ja,
inget svar?
Jag var nog sist ut att ställa min fråga också, men så att tiden hade väl tekniskt sett också gått ut. Men jag fick inte ställa en preciserande fråga.
Mm. Men så hon ville inte ta det ordet, ingen fördöma någonting här, utan det är väldigt glidande det här.
Det är väldigt glidande och sen så, jag vet inte, alltså, utskottsordförande är alltså Johannes Koskinen, han är socialdemokrat. Och vad heter det? Han sa ju till exempel att det är exceptionellt att en NATO-allierad hotar en annan allierad, alltså i frågan om Grönland. Och vad heter det? Han sa att det ska vara väldigt viktigt att man är tydlig när man pratar om att när länder har brutit mot internationell rätt så ska det också sägas. Men jag måste säga att han bidrog inte till att komma med någon tydlighet, för det var inte heller så att han uttryckte sig tydligt att till exempel säga att Finland borde fördöma. Han sa till exempel också att ett fördömande ska ha mer effekt om vi ska göra det tillsammans med massa andra länder. Mm. Och, för EU har ju också varit ganska försiktigt när det gäller just Venezuela.
Absolut. Och sen, alltså, han är socialdemokrat, men han är ändå utskottsordförande, så han försöker vara lite så där allas representant. Men till exempel före detta utrikesminister Erkki Tuomioja, socialdemokrat, våga kritisera lite mera. Eller han gick ut med, han skrev på Facebook till exempel att Danmark är en smutsig kolonialmakt. Kritiserar Danmark för sitt förhållande till Grönland ganska hårt. Men sen i nästa andetag så skrev han att vi måste ändå liksom säga emot USAs imperialistiska liksom agerande. Men att det är ju verkligen inte ministrar och presidenter som kan ta de här hårda orden i sin mun, utan det är ju kanske mera riksdagsledamöter som har den friheten.
Så kan det vara. Mm. Och vet du, Vänsterförbundets Minja Koskela har också krävt att Finland ska fördöma hur USAs ingrepp i Venezuela, och sagt att det är liksom, alltså det är liksom enligt henne att det är någonting självklart som man bara måste konstatera, att USA bröt mot internationell rätt och att en världsordning där stora länder gör precis vad de vill inte är till Finlands fördel. Sen kanske jag ska säga så att på högerkanten så har sen till exempel Ville Rydman från Sannfinländarna sagt att vänsterpolitiker lyfter fram det här internationell rätt har att göra med att de inte ville att Maduro skulle åsidosättas.
Okej, just det. Stubb har ju sagt att nu har man ju brutit mot internationella lagar tidigare också. Mm. Vilket ju kan ses som att vadå, försöker han släta över det här? Eller i hur ska man förstå det alltså?
Kanske det är de här gråa zonerna som han pratade om i sitt nyårstal, jag vet inte riktigt. No,
ja, och Finland och hela Europa befinner ju sig i den här samma svåra sitsen, att man är väldigt beroende av USAs deltagande ändå i de här säkerhetsgarantierna för Ukraina. Det är det som är viktigt, som man vill hålla fast vid, och man vågar helt enkelt inte kritisera så hemskt. Eller man kanske inte ännu känner att det är liksom tid för det här fördömandet, att man tänker ännu att det går att liksom hålla USA nära och försöka påverka. Och du, Jenna, talar ju också med SFPs medlem i utrikesutskottet Eva Biodé, som ju nog kunde prata lite liksom friare om de här sakerna, och som sa att tilliten till USA nu har fått sig en törn här. Vi kan ju lyssna hur hon kommenterar det här med att vem som kan säga vad.
Vi har också väldigt tydligt sagt att vi står med Danmark och Grönland, och det är bara Danmark och Grönland själva som kan besluta om sin framtid. Så på det viset har vi varit tydliga, men det är klart att säkert det är ganska stor skillnad om en riksdagsledamot uttalar sig eller om utrikesministern och presidenten uttalar sig. Och i ett läge där man i USA har en president som på det viset inte är så lätt att läsa, så funderar man säkert också hur man väljer sina ord, vilket är säkert helt klokt. Och ibland kanske det inte tillfredsställer alla våra behov att man skulle få liksom skrika ut att det här är fel, men diplomati är naturligtvis sånt här. Vi riksdagsledamöter har sen lite större friheter.
SFPs Eva Biodé. Det är intressant att höra alla de här nya omskrivningarna om president Trump som kommer hela tiden. Här, en president som inte så lätt att läsa.
Ja, och hon sa att, liksom att just att förhållandet till USA är kluvet för att liksom tilliten har liksom påverkats av det här. För att alltså varför man, alltså, som sagt att hittills, alltså Elina Valtonen sa att det finns liksom inga tecken på att USA just nu förbereder en militär operation eller aggression mot Grönland. Men det faktum att de ändå gjorde det de gjorde i Venezuela tyder ju på att Trump inte bara är snack, som man kanske pratade väldigt mycket om under hans första period. Att ja, han pratar, men man behöver inte ta det på allvar. Utan det här är ändå hot som måste tas på allvar. Att samtidigt som man tilliten är lite bräcklig. Man vet inte riktigt vad man har Trump, men samtidigt så är man så beroende av USA och Trump, alltså i vårt NATO-samarbete. Och det här är ju som sagt två NATO-länder som lite står emot varandra. Och sen också när det gäller fredsprocessen i Ukraina och de säkerhetsgarantier som de ska stå för.
Och jag tycker, Stubb har ju pratat till exempel den Palestina-frågan om att Finland ska stå på rätt sida av historien. Och nu tänker jag, alltså saker händer så otroligt snabbt här nu, och bara på en vecka har det hänt en massa. Så jag tänker att det återstår att se om Alexander Stubb med sin linje och att liksom spela golf med Trump och göra isbrytardeals i Vita huset, var det att stå på rätt sida av historien eller inte?
Alltså
det,
hur bra åldras den foto av honom och Trump på golfbanan?
Exakt, och jag menar så här, också som med Ryssland, att det fanns presidenter och många europeiska ledare som höll Putin väldigt nära en lång tid, ända tills det liksom inte var möjligt mera. Och då blir det liksom den här tiden för att också fördöma det. Jag tror att den kommer att komma också med Trump, att till sist blir det helt ohållbart, att vi måste börja ta avstånd.
Apropå just att politiker inte kan säga saker med fria människor, kanske kan den stora USA-kännaren och NATO-vännen Risto Ejipentila gick ut här i veckan och sa att Europa, EU och Finland måste sluta fjäska för USA och Trump. Att vi måste hitta på några egna grejer, för det går inte det här, tyckte han.
Ja. Vet du, Johannes Koskinen, utskottsordförande, fick en fråga om finlandisering diskuterades, men det sa han att det inte togs upp, och det tyckte jag också var intressant att man inte har diskuterat hur ändå Finland och EU och NATO har liksom ändå gått in för en sån här fjäskande eller inställsam linje mot Trump, och funkar den? Mm. Att det är bara intressant att man inte ens nämnde det. Alltså jag förstår att det var en otroligt bred dagordning, men det känns som en ganska så här naturlig grej att diskutera när det handlar om förhållandet till Trump.
Ja. Sen ska vi nu kasta tre getögon på Yles partimätning som gjordes här i veckan, som då tog reda på vad finländarna tycker. Är det alltså frågan det, om det skulle vara val nu, hur skulle du rösta?
Riksdagsval.
Ja. Riksdagsval, ja. Just det. Ja. Och folk skulle rösta på SDP?
I stor grad, men i mycket lite mindre grad. Alltså, ja. SDP har ju haft ett jättebra år 2025, alltså man har rört sig kring 24-25%, vilket är astronomiska siffror i finländsk kontext. Och speciellt kring välfärdsområdet och kommunalvalet i april så pikar de här siffrorna, man börjar hållas vid 25. Men nu har man kommit ner då lite, alltså 0,8%, det här är ju alltid inom felmarginalen och så vidare.
Man ligger på 23,9.
Exakt, så det har lite kommit ner, och frågan är då att kommer det att börja bli en trend. Alltså det är ju någonting man har lite väntat på, att kommer SDP att börja komma ner från de här jättehöga nivåerna, eftersom det är ju svårt att upprätthålla en sådär hög streak, så att säga, när valet närmar sig.
Men det var nästan så att man, eller när jag har scrollat, när folk gör sådana olika sammanfattningar om året som gått, så har jag sett sossar som har gjort året 2025 när livet var på topp och livet har lett. Så då tänkte jag att nej, men så kan det ju inte bara fortsätta. Alltså.
Nej, just det.
Det är lite balansen då.
Ja. Men hänger det ihop med något konkret, liksom att de går ner 1%, eller är det nu så här att så här brukar nog folk...
Alltså det är ju för tidigt att säga någonting egentligen, för att statistik. Alltså 0,8 är inte så mycket, vi får se vad det blir nästa månad, men det kan man i alla fall säga att Vänsterförbundet har nu vind i seglen, för att de har faktiskt egentligen sen oktober, sen de valde att stå utanför den här skuldbromsen, så har stödet gått uppåt ändå ganska stadigt, över 1%, och nu är de på 10,7, vilket närmar sig alltså då när Li Andersson ännu var ordförande, eller var hon ordförande då när hon fick den här dunderpotten i EU-valet.
Ja, jag tror det, ja.
24 i alla fall. Men i alla fall då kom man upp till något 11,6. Så det, liksom, de började gå uppåt. Och de har till exempel ätit av Socialdemokraternas stöd. Så där kan man kanske gissa att alla gillar inte att Socialdemokraterna gick med i skuldbromsen. Och blir nu liksom en del av den här stora massan av partier där i någonstans mitten höger som vill, som förbinder sig till att spara i framtiden.
Samlingspartiet 2 går upp nästan 1%. 19,6.
Ja, det är ju intressant att det här avståndet så här, att deras trygga försprång, alltså Socialdemokraternas, lite krymper. Eller ganska mycket faktiskt, ja.
Absolut. Och om man tänker på vad som hände i december under den här mätperioden, alltså det är ju, det var från, ja, början av december till början av januari. Rasismskandal i regeringen som framförallt också skada Finlands relation internationellt. Statsministern gick ju ut och bad om ursäkt av flera asiatiska länder och liksom den här, någonting som, vi har ju haft inhemska rasismskandaler förut, men nu blev det faktiskt så att man kan som samlingspartist börja tänka att det här kanske påverkar våra ekonomiska och handelsrelationer också.
Och till och med Sannfinländarna bad ju om någon sorts ursäkt.
Ja.
I samband med den grejen. Så
vissa
det var
gjorde det, vissa inte. Ja. Men att ändå händer det ingenting till Samlingspartiet. Och Sannfinländarna har ju också gått uppåt här. När jag skrev om den här partimätningen så pratade jag med talousstutkimusanalytiker Tuomo Turja som gissar på att den här rasismskandalen har kanske inte gett liksom Sannfinländarna något extra stöd här. Det är ju svårt att säga, men åtminstone finns det ju ett mönster här i de här mätningarna, att alltid när det är en rasismskandal så påpekar han att då tappar Svenska Folkpartiet stöd. Han har sett ett sånt mönster här. Nu har jag inte verifierat det genom att själv kolla det.
Men då går alltså ner 0,6 och ligger på 3,2 i den här mätningen.
3,2 är då jättelågt nog för SFP. Om man tänker alltså, i talousstutkimussiffror så har man senast haft det 2018. Okay. Så att det är nog, men nu talar vi om liksom decimaler här, att SFP brukar ju ligga kring 4 och 3,2, 3,3. Det är liksom så små. Vi ska påpeka att allt det här går inom felmarginalen för den här undersökningen och samplet av svenskspråkiga som man då ringer till är jättelitet och det finns stor risk att om någon, som vår kollega Freddy Wahlström säger, att om någon inte svarar på Chimitojen så kan det vara att decimalerna börjar liksom kasta redan. Ja, okay. Så att nypa salt som med allt, men det där
men i varje fall, ja, en liten svacka, ja, enligt det här mätningssättet. Ja.
En sak som Tuomo Turja också påpekar var just att han tror att den här Sannfinländarnas svacka som har pågått hela förra året, alltså man har ju varit ner i något 10% i något skede, så nu är man uppe i 15, och han tror att det här börjar då vara så att det värsta är förbi för Sannfinländarna, att man faktiskt nu är tillbaks i värmen, alltså man är inte ännu på närmare 20% som man hade i förra riksdagsvalet, men det har gått upp på ett stadigt och man är redigt förbi centern just nu.
Ja, man är tryckt på den där tredje platsen.
Exakt.
Och har ett försprång ordentligt till,
ja,
centern. Och visst var centern förbi Sannfinländarna i någon mätning.
Ja. 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 Men allas vår vän Timo Soini, före detta ordförande för Sannfinländarna, har då uttalat sig om det här i sin plocki och konstaterat då att det här är nu början på en Sipilä 2-regering. Att nu, det här betyder att det blir centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet i nästa regering. SFP behövs inte. Man kan ha med KD kanske på det där på något hörn, men inte något SFP.
Okay. Han är nu, utifrån den här partimätningen.
Japp, det
då
har han
nu tillägga att Timo Soini drömmer ju om att få bli medlem i Centerpartiet.
Ja. Är det därför? För man tänker att det blir en Sipilä regering, så det är Centern som är, japp, statsminister och yes, det är herr Soini som
blir
sitter på den platsen.
Utrikesminister igen, eller statsminister, ja. Ja, just det. Tusen tack för att du har lyssnat. Detta var Politiken. Hör jättegärna av dig med tankar och funderingar kring stort eller litet. Vi tar väldigt gärna emot allt. Sofia, vart mejlar man?
Politiken@yle.fi.